Hej och välkomna till Detaljhandelspodden. Jag heter Jonas Arnberg och idag har jag med mig det som vi alla har längtat efter, nämligen en konsumentexpert. Man undrar ju vad som händer där ute. Konjunkturen är svag, retail vacklar. Är det så att vi får en räntesänkning snart som gör att vi kommer loss? Det ska vi prata lite grann om, och framförallt ska vi prata om beteenden utifrån det som Isabella Amadi, konsumentexpert på Prisjakt, kan se. Varmt välkommen hit!
Tack så jättemycket, Jonas!
Innan jag börjar skulle jag vilja tacka Workshop och Next Gen Retail Hub, där vi numera spelar in Detaljhandelspodden. Workshop är en consumer experience agency som hjälper till med att fixa konsumentupplevelser, aktivera varumärken, all form av strategi ni behöver hjälp med egentligen inom retail och e-handel för att nå ut och vässa er affär. Då hör ni av er till Workshop. Och vill ni sitta här med likasinnande på Next Gen Retail Hub på Sankt Paulsgatan 22, så är ni så välkomna. Man är en del av en väldig massa olika hyresgäster, alla inom samma ämne retail e-com, vilket skapar en otrolig kreativ bubbla där ni kommer kunna växa er affär med likasinnade. Varmt välkomna hit och stort tack Workshop och Next Gen Retail Hub att vi får vara här. Nu sätter vi igång. Prisjämförelsesajt. Det känns ju som att när e-handeln var ung, oj vad ni var grymma då, för att det var så här, lägga ut betalkort, vad får jag? Alltså, det känns som att ni hade en otrolig funktion i att utbilda oss att handla på nätet. Är du mer av liksom bara en prisjämförelsesajt idag?
Ja, alltså prisjämförelsen tycker jag nog är lika het idag som den var när Prisjakt startade.
Så ja, det bara om man, hetare, eller hur?
Ja, eller hur? Bara om man tänker på hur pressade våra plånböcker har varit den senaste tiden, så är det ju med all rätt att vi jämför olika butiker och olika priser, har koll på prishistoriken. Utbudet är ju så stort idag och priserna är så många och dynamiska, så det är väl jättebra att ha koll på. Så prisjämförelse, det är ju liksom at heart hos oss. Men vi vill ju också såklart hjälpa konsumenter på fler sätt, till exempel med att jämföra produkter. Så man kan ju säga att du vill köpa en ny mobiltelefon. Ja, men okej, vad är specifikationerna på mobil A versus mobil B? Ja, men det kan du också kolla på pris. Så vi vill också hjälpa till att guida lite mer till vilket blir det bästa köpbeslutet för mig som konsument. Vad krävs för att täcka mina behov och passa min plånbok?
Vilken är liksom den viktigaste anledningen att jag är inne på Prisjakt?
Det är ju oftast priset. Så är det ju. Man vill veta, men hur ser marknaden ut? Det är ju också väldigt relevant tycker jag med prishistoriken. Där man kan se, men vad har den här produkten kostat tidigare? När är billigare tillfälle att köpa och när kommer den sänkas? Och jag tror att konsumenter är ju smarta idag. Många har ju koll på det som de ska köpa och man vet ungefär var priset ska ligga, men priset fluktuerar ju hela tiden. Så det här med att använda sig av listor och prisbevakningar, alltså det här tror jag bara kommer växa egentligen.
Vi tar det från början. Vi kommer ju idag gå igenom lite av din känsla för vad som händer där ute utifrån de beteende du ser på Prisjakt. För att sen gå in också på din analys av e-handel Sverige och till sist titta lite in i framtiden. Men först det här med att vara konsumentexpert, det är världens coolaste titel. Vad gör du på dagarna?
Ja, alltså det är ju ett absolut ett drömjobb för mig, för jag får ju då chansen att följa hur konsumenterna beter sig. Vad är det man söker på? Vad är man intresserad av? Hur ser rörelserna ut? Och sätta det i relation till vad som händer i övriga världen. Hur beter vi oss när vi har kristider i plånböcker? Hur beter vi oss när det kommer lättnader? Alltså, vad säger egentligen våra beteenden om oss? Som människor blir det ju slutändan, och för den enskilda individen så speglar ju sättet som du använder dina pengar på ditt liv och din verklighet. Så ja, väldigt spännande arbete.
Och vad ser vi för mönster nu? För vi har verkligen, alltså hela den här lågkonjunkturen har ju alla väntat på länge och nu är vi mitt i den. Men man har fascinerats över konsumentens motståndskraft. Vi handlar ju på rätt bra ändå, även om vi växlar ner till billigare varor. Men nu börjar varslen ta fart, det är liksom lite oro sådär. Vad ser du för mönster?
Ja, men de senaste liksom 2 åren när inflationen verkligen har slagit till brett och många har känt av hur det har blivit tajtare och tajtare i de personliga finanserna, så har ju vi på Prisjakt kunnat se att men just sådana här lite billigare varor, alltså tänk typ tandkräm, alltså de här sakerna börjar man prisjämföra i högre utsträckning än tidigare. Alltså man försöker verkligen att tänka på hela sin ekonomi. Går det bra? Ja, men du kanske inte behöver tänka så mycket på de här små sakerna i vardagen, att du behöver hitta det bästa priset där. Men när verkligen allt blir dyrare, din bostad har blivit dyrare, livsmedel har blivit dyrare, ja, då liksom shopping, det blir också väldigt viktigt att dra tillbaka på. Det är ju en rörlig utgift för hushållen. Du kan ju ofta skruva på just, vad ska man säga, shoppingkontot. Så det har ju blivit ett sätt att ha råd med levnadsomkostnaderna.
Det låter ju som framförallt dagligvaruhandelns mardröm. Att förut jämförde man priser på, nu ska jag köpa en ny tv, eller liksom tyngre kapitalköp, känns ju jätterimligt att jämföra pris på. Men när det kommer ner på tandkrämsnivå, då är det ju tufft. Och det är väl det vi har sett också, liksom driften från ICA Coop till Lidl Willys. Så. Men har ni så billiga grejer att prisjämföra?
Ja, vi har ju billiga saker också. Vi har ju allt möjligt. Vi täcker ju i princip alla kategorier förutom livsmedel och tjänster då. Så det är ju produkter inom allt från trädgård, sport och fritid, hem och hushåll, ljud och bild, telefoner, datorer, kläder. Det mesta kan du hitta och prisjämföra.
Och var ser du, liksom hypotesen är att möbler och byggvaror har det tuffast nu. Är det där du ser de liksom största, liksom, den största jakten efter låga priser? Eller är det bara en helt död kategori?
Död skulle jag nog inte ändå vilja säga, men absolut. Vi kan ju också se i våran data att det har varit jättetufft för den branschen. Men köpintresset har ju också gått ner om man tittar på viss elektronik förra året till exempel. Som telefoner. Ja, man kanske inte köper den nyaste telefonen när man har det tufft i övrigt. Så det har ju fått stå tillbaka en del. Samtidigt så har ju till exempel skönhet och hälsa, det gick väldigt bra förra året.
Lipstick-effekten liksom.
Exakt, ja. Och i den jättekategorin så ingår ju också liksom läkemedel och kroppslotion och sådana saker. Och jag menar, apoteken gjorde ju ett fint fjolår.
Men där, det som spelar in där är också driften från butik till online. För det är fortfarande så att du är tyngst på priser online, eller har du allt?
Nej, online. Så det är e-handelsdata helt enkelt.
Precis, men det får man ha. För just apotek har ju varit otrolig tillväxt online och hela skönhet.
Men ja, och det är ju också kul med just apoteken, alltså som gick så otroligt bra förra året. Men det som utmärker apoteken, det är ju att det ofta är väldigt mycket billigare att handla apoteksvaror online än fysiskt i butik. Vi gjorde själva en undersökning på det på Prisjakt. Och gick igenom ett stort antal produkter och jämförde. Men vad kostar det i butik? Vad kostar det online? Och att handla i e-handeln, det var ju oslagbart.
Men när kommer den stora apoteksbutiksslakten, undrar jag? Alltså det är ändå så att det finns ju ingen anledning till att gå till en butik. Ja, ett och annat nattöppet apotek är jätterimligt. Och att man kan köpa en del i dagligvaruhandeln, jätterimligt. Men annars, alltså, jag tror e-handelsandelen på apotek ska liksom, nu är den på typ 20-25% någonstans. Den måste ju upp till, som böcker, 60 liksom.
Ja, det kommer säkert gå ännu bättre. Men jag tänker mig att det finns ju också den här akuta behovet ibland som gör att man behöver gå till apoteket också. Alltså du har just varit hos läkaren, du går och hämtar ut direkt.
Men en Foodora-drönare på det liksom.
Ja, när kommer den?
Och du har varit inne på prisökningen och den kraftiga inflation vi har haft som liksom drivkrafter att konsumenten börjar leta låga priser. Vad ser du själv på för prisökningar bland de du har? Kan du göra en egen inflationsmätning?
Ja, men lite grann kan jag göra det. Av alla de produkter som är listade på Prisjakt så kan jag titta på dels det stora antalet och se okej, hur ser prisutvecklingen ut här. Jag kan också se hur stor andel av priserna som har ökat, minskat, hur många som är på rea med minst 10% och vad den reasatsen är. Men du kanske är lite nyfiken på hur det gick i februari?
Ja, alltså vi ska säga till alla, vi spelar ju in faktiskt dagen 13 mars och imorgon så släpps ju släpper Statistiska centralbyrån inflationssiffran för februari. Men det kan du alltså berätta redan nu. Det är ju grymt, så då kan vi se hur rätt du hade.
Ja, det är ju den jobbiga när man blir en spåkula och sen kommer facit dagen efter. Men sett över alla produkter på prisjakt så gick faktiskt priserna ner i februari med 1,22%. Och då är det ju alla kategorier inräknade.
Och då kan du inte, är det här för att vi växlar ner till en billigare produkt eller är det att priset på alla produkter har gått ner?
Det behöver ju inte vara att alla priser har gått ner, utan en viss del av marknaden har ju säkert priserna gått upp på, men sett överallt så är det fortfarande en minskning. Men om man tittar på några liksom specifika kategorier mer, så kunde vi se då att våran kategori som vi kallar telefoner och GPS, den sjönk med 3,31%, medan skönhet och hälsa ökade med 0,38%. Så det finns ju lite skillnader inom olika segment så. Och så tittar jag lite på så här enskilda produktkategorier också. Det tycker jag var lite kul. Och det som har ökat mest i pris under februari då, där hade vi bland annat fröer och ballerinaskor.
Alltså fröer som man odlar?
Ja.
Varför då?
Men jag tänker, nu kommer våren.
Det gör den ju varje år.
Ja, ja, men då passar man väl på. Liksom, man tar in nya produkter, man kan höja priserna. Ja. Efterfrågan blir större och så. Ballerinaskor var en väldigt stor trend förra året. Så nu tänker säkert butikerna och tillverkarna att här är det läge igen. Nu kommer folks intresse komma. Man släpper nya modeller på marknaden och du kan ta ett lite högre pris kanske.
Ja, men, och så här, det har varit en lång mörk vinter. Så nu är man ju sugen på att börja odla. Och sen om man är sugen på att festa.
Ja, verkligen. Alltså, jag gillar inte ens att odla. Men jag har redan börjat tänka på vad jag ska göra med balkongen. Så alltså, det kommer ju nästan automatiskt de här liksom säsongsbetonade konsumtionstrenderna.
Ja, men vi hade Blomsterlandet i podden här om veckan. Och då sa Andreas Karlsson där att det är också det här liksom prepper-grejen. Att, så här, att börja odla mat helt enkelt. Så det finns nog en tillväxtpotential där i den branschen.
Det kan nog också verkligen driva på lite grann. Man vill ha lite självförsörjning. Och sen så om man tittar på det som har minskat mest i pris under februari. Ja, då är det ner då i prisutvecklingen för barnoveraller och snowboards. Så ja, säsongen börjar väl ta slut. Nu reas det ut, priserna sänks.
Ja, det känns ju jätterimligt. För då jämför du med liksom månaden innan typ.
Ja, precis. Eller så här jämför den. Den jämför prisutvecklingen under februari. Så då blir det alltså från den första februari till den sista februari.
Okej.
Okay. Så utvecklingen som har skett under februari, så får man säga.
Men och vad lär vi oss av detta? Har Riksbanken lyckats bekämpa inflationen skulle du säga?
Oj, det är jag nog fel person att svara.
Nej, vi ser ju totalt, trenden är ju ner.
Ja, trenden ser ju i alla fall ut som att den går neråt. Och vi hade ju en liten bump in the road senaste inflationssiffran som kom. Och där var ju ändå många experter som spådde att det här är liksom bara en tillfällig hacka i kurvan. Alltså vi är på väg neråt i inflationen. Så att man kanske inte behöver sätta för mycket vikt vid januari-siffran, utan så länge trenden pekar neråt är det positivt. Men jag menar samtidigt ur konsumentens synvinkel så fick vi också höra att matpriserna gick upp igen. Och det är ju en väldigt viktig och stor del. Och det går inte att ta bort matkontot riktigt heller, utan det kommer ju också påverka. Och det påverkar ju i sin tur vad vi har för köputrymme för övriga produkter också. Så det handlar ju lite om vad i inflationen som drivs upp och vad det är som dämpas också.
Nej, och det faktum att vi har vant oss att handla och börja leta på prisjakt efter lägre priser eller på Lidl eller vart det nu är, gör ju inte att vi liksom sen när det kanske blir lite bättre sluta med det.
Nej.
Men utifrån detta då, vad tror vi om vi ska hjälpa e-handlare att sätta pris på varor framöver? Om vi kommer från en period där det ändå har gått kanske lite grann att höja priset för allt liksom hela marknaden gör det. Och också för att jag har massa kostnader som grupp som tvingar mig. Vad skulle du säga, nu är vi tillbaka i att för att överleva som e-handlare kan jag i princip inte höja priset?
Alltså, jag tror att priset för konsumenterna är och kommer fortsätta vara väldigt viktigt. Vi är prismedvetna i Sverige. Prisjämförelse är vanligt. Alltså vi är ganska duktiga på att ha koll på vad det är för mycket att betala för olika produkter. Men sen finns det ju andra faktorer som gör att vi väljer en viss e-handlare. Så hållbarhetstrenden har ju gjort att för vissa är det liksom en hållbarhetsaspekt. Någonting viktigt att ha med sig när man väljer. Men sen så något som också är väldigt viktigt, det är ju relationen till butiken. Alltså vi samlar ju in mycket omdömen på Prisjakt. Och har du en butik med goda omdömen och ett högt betyg, Det är jätteviktigt. Det är en viktig parameter för vad konsumenterna väljer. Och där kommer man väl in på något ännu bredare. Det är ju hela liksom köpupplevelsen egentligen. Hur funkar det från att jag liksom kommer in på den här sajten? Hittar jag lätt vidare? Är det en smidig utcheckning? Får jag liksom relevant uppföljningsinformation? Får jag personaliserade erbjudanden? Alltså, det finns så mycket mer runt omkring som kanske kan trumfa det billigaste priset också.
Men det är ju det här som ni har bidragit med på ett fantastiskt sätt och era konkurrenter. Alltså att det går ju inte att sticka ut med i pris särskilt mycket för att då tappar du kunden. Men i en värld där alla ligger hyfsat lika i pris så behöver man inte vara den billigaste, utan det gäller massa andra faktorer.
Visst, det finns andra värden verkligen, och där tror jag verkligen att kundlojaliteten, det är ju lite det som många jobbar med idag. Men hur gör vi så att kunderna vill fortsätta vara här? Både butik A, B och C har samma pris på den här varan. Vad är det då som gör att jag blir vald? Vad är det med upplevelsen hos mig som gör att man vill komma igen och igen och igen?
Har du något tips? Eller ser du någonting?
Nej, men alltså jag tror på smidigheten. Jag tror också, apropå apoteken som vi pratade om, alltså att bredda sitt utbud på ett sätt som gör att man kan hitta andra uspar med att handla där. Som apoteken, det är ju inte bara läkemedel. Du kan ju också passa på att köpa de här grejerna som näsdukar och duschkräm och tops och tjofadrittan, vad du nu vill ha för något tillskott och alla sådana saker. Så att liksom tänka lite outside the box med sitt eget produktutbud kan ju funka ibland. Medan vi ser ju vissa som bara nischar in sig på en och samma sak också. Mm. Ja, men en flexibel utcheckning är väl viktigt också. Trovärdigheten är ju superviktig idag också. Alltså många som har provat på att handla från sociala medier kan ju ibland springa på butiker där man går på en nit till exempel. Så förtroendet är ju också väldigt viktigt, att man kan förankra det så att kunderna också vågar komma tillbaka.
I en värld där priset mer och mer blir väldigt likt, vad är Prisjakts erbjudande då?
Det här var ju en bra fråga, men jag tänker mig att för det första så är ju inte priset likt, utan på de allra flesta produkter så är ju priserbjudandena flera och de är olika.
Ja, och den dagen ni skulle sluta, då skulle man ju som e-handlare bara, yes, nu,
ja, nu, nu är det kan vi liksom spreada. Fritt fram här. Nej, men sen så tycker jag också att produktjämförelser är väldigt viktigt. Butiksjämförelser, betygen, det här guidande, att finnas med tidigare i köpresan. För oss som prisjämförelsesajt blir vi ju en starkare destination av att också finnas med. Säg att du ska köpa en barnvagn liksom. Det är ju en djungel för alla som har testat att köpa det någon gång. Ja, okej, vad är det man ska tänka på? Vad är det jag behöver? Vilka funktioner ska man, är det här? Vad är det för mått? Och liksom alla de här 1000 frågorna man ställer sig. Jag tror att priset och prisjämförelsen, det är liksom den viktigaste coren. Men för oss är det också viktigt att finnas med och stötta upp tidigare.
Isabella, om vi går över och tittar på e-handelsläget. För det vi har lärt oss nu är ju att priserna kanske är på väg ner. Och konsumenten är ju väldigt om och kring sig i att leta låga priser. Och som e-handlare då så har jag en miljö där efterfrågan både går ner, där man konsumenten söker lägre priser, och Jag har hela den här oron med högre kostnader och så. Hur mår e-handels Sverige?
Ja, men det är väl ingen chock direkt att det har varit lite utmanande för alla. Alltså både företag och konsumenter den senaste tiden. Men jag vill ändå vara lite så här försiktigt optimistisk inför vad som komma skall. Alltså nu när ändå inflationen har dämpats, räntan kommer att sänkas. Vi har väl sett toppen lite. Det är ju att från konsumentperspektivet så kommer ju människor kunna planera sin hushållsekonomi på ett bättre sätt. Förra året var ju ett år av ovisshet. Man visste inte när räntetoppen skulle vara nådd. Man var tvungen att safea upp med pengar liksom för att klara de viktigaste utgifterna, och då minskar ju också köputrymmet för produkter. Men nu kan man väl ändå ana någon sorts liksom förhoppning och en glimt om att okej, okay, men det kanske kommer bli lite lättare snart. Och även om det inte blir lättare den samma dag som räntan sänks, så går det i alla fall att se i framtiden att okej, det blir i alla fall inte värre än just nu. Så vi frågade faktiskt svenskarna i en undersökning som vi gör i vår kvartalsrapport Konsumentkompassen. Då ställde vi frågan om liksom köpkraften inför Q1. Nu 2024. Och det var faktiskt lite intressant, för att snittbudgeten, vad man planerar att lägga på fysiska varor under det här kvartalet, ökade ganska dramatiskt från Q1 2023. Men ökade också ganska dramatiskt jämfört med kvartalet innan, alltså jul- och Black Friday-kvartalet.
Otroligt.
Och det var en ökning med ungefär 30%. Så där ser man ju ändå att hushållen verkar kunna spendera lite mer pengar, eller de ser de möjligheterna i alla fall.
Det är väldigt hoppfullt, och jag tror precis som du att när, alltså om vi framåt sommaren får en räntesänkning på 0,25%, så det märks ju knappt på bolånet så, eller våra kostnader, men signalvärdet av det är sannolikt väldigt stort, att nu vänder vi liksom.
Mm, ja, exakt. Och man kanske då som hushåll inte behöver hårdspara för att klara bostadsutgifterna och liksom bunkra upp med extra pengar för att klara stigande livsmedelspriser, utan man får ett lite enklare utgångsläge att budgetera också för vad som komma skall.
Men jag tror ändå att det finns ganska många e-handelsbolag i svagt skick, för att man har haft det väldigt tufft. Och jag tror att vi kommer få se en del tyvärr som stänger under våren och året. Ser du några mönster i det? Vilka är det som har det tufft? Du var inne på branschvis tidigare. Finns det något sånt? Finns det stora eller små? Ser du något mönster i vilka som har det tuffast?
Alltså jag kan ju se lite hur konsumenterna har intresserat sig för de olika kategorierna. Och bara jag tittar på början av det här året, så kan man ju se att det har väl gått i köpintresse då från konsumenterna, så har det väl varit en liten ökning då för kategorierna trädgård, fordon och kamera och foto. Det är väl lite så här, kanske hänger ihop med den säsong vi står inför också. Säger nog inte så mycket om hur de bolagen faktiskt mår som fungerar med det här. Men sen så fortfarande liksom populärt är liksom hem och hushåll. Man prisjämför mycket datorer, mode, accessoarer. Och det är många som klickar på det här. Det är väldigt populärt. Men trenden var fortfarande faktiskt fallande om man jämför med samma period då förra året. Så jag tror att det kanske är, alltså även om det finns någon viss ljusning, så ska man nog inte ropa hej. För att det kommer nog fortsätta vara lite utmanande ett tag till.
E-handeln har ju alltid ägnat sig åt kampanjer som ett sätt att locka till sig kunden. Skulle du säga att de kampanjerna har ökat i omfång och i storlek på rabatt också?
Det är ju jättespännande med kampanjer, och vi vet ju också att konsumenterna uppskattar det och använder sig av olika typer av erbjudanden. Alltså det är ju ett väldigt bra sätt att få in kunderna, och dessutom ser man ju ofta liksom återkommande rabatter också. Det är bland de mest populära bland konsumenterna också. Alltså när till exempel varumärket har 20% rabatt på allt. Ja, men det använder man som konsument väldigt gärna. Och som konsument så planerar man också inköp ibland efter efter de här kampanjerna. Ja, men man vet att det kommer komma en sån här 25% på allt snart. Ja, okej, men då väntar jag med att köpa overall till barnen tills den kommer.
Så men det för enhanden är ju det också en stor risk i att man har skapat en konsument som bara köper på rabatt. Och om jag med min rabatt raderar min marginal så är jag ju illa ute liksom.
Jag vet det, och det blir ju lite den här, alltså det är en blessing och en curse för e-handeln på det viset. Visst, du får in nya kunder och visst, några av dem kanske stannar kvar, men fortfarande så kan ju marginalen bli sämre. Så ja, vilken väg ska man gå där egentligen?
Men du sa till mig att den här relagstiftningen snart firar 2 år och då undrar jag, hur lirar e-handeln med lagstiftningen? Man är kampanjintensiv, är man det på ett lagligt sätt?
Ja, alltså reallagstiftningen säger ju egentligen då att du ska redovisa det lägsta priset de senaste 30 dagarna. Så det är ju egentligen hur du kommunicerar din rea som den här realagen handlar om. Vi har ju själva tittat på det och fått indikationer på att priser höjs innan de här 30 dagarna för att sen kunna sänkas på en reaperiod. Och varför gör man det? Ja, det förstår ju vi alla. Att det är ju för att man vill kunna skylta med en högre rabattsats. Men vet du, Konsumentverket gjorde ju också en granskning av det här i slutet av förra året. Och tittade just på e-handeln och hur väl man efterlever rea-lagstiftningen. Och där hittade de då att 7 av 10 av de undersökta bolagen inte följde reglerna. Och det är ju en väldigt stor andel. Och om det här beror på ett, liksom, ett genomtänkt fusk, det vet man ju inte. Det kan också vara så att det finns svårigheter i att faktiskt följa den här lagen för vissa. Så det är otydligt. Hur ska jag redovisa det här? Var ska det stå? Hur ska det stå? För det finns många olika sätt att uttrycka rea på.
Ja. Och många har väl tidigare tänkt att jag kan kommunicera att jag har 30% rabatt på det här priset utifrån någon form av kanske snitt på prisjakt. Men, och det får man inte göra, utan det gäller ju att ha det, man måste relatera det till vad man själv har satt för pris på den här varan för 30 dagar sedan.
Ja, och där finns det ju också, det är många som använt sig av det här rekommenderade priset och liksom hänvisar till olika sorters priser, men det kanske är ett pris som du aldrig ens har sålt den varan till själv, utan det är ju det lägsta priset de senaste 30 dagarna som man vill se. Och jag menar, när e-handeln är transparent med priser, då ökar ju också förtroendet hos konsumenter, vilket gör att man känner sig trygg när man handlar där. Så att följa lagen blir ju bra egentligen för alla. Alltså, du får tillitsfulla kunder. Du blir en förtroendeingivande spelare på e-handelsmarknaden. Så det är ju egentligen en win-win.
Svenska konsumenter har ju inte handlat så mycket på plattformar som Amazon till exempel. Och då har väl en sån som ny prisjakt fyllt en väldigt viktig funktion. Men om en större del av försäljningen går via till exempel Amazon, Zalando, vad händer då? Blir prisjämförelsesajterna då förlegade?
Nej, det tror jag är omöjligt. Jag tror inte prisjämförelsen är utdöende eller på väg bort. Jag tror att den är viktigare och viktigare eftersom att den ger just det här transparensen och ger konsumenten möjlighet att fatta informerade beslut. Så det tror jag verkligen inte. Vi har ju Amazon hos oss också. Så det är ju egentligen, vi är ju en del av samma ekosystem, så det där lirar ihop, tycker jag. Är du orolig för att vi ska försvinna?
Nej, men jag ställer frågan utifrån att om man i USA, vad har Amazon, har väl liksom, jag tror inte att Amazon kommer ha den andelen i Sverige, men där har man typ hälften av all e-handelsförsäljning går via Amazon. Och ja, men det har ju liksom gjort att man inte ens googlar och jämför priser. Eller ja, man gör ju det, men det gör man. Man söker ju och man jämför priser på Amazons sajt. Så att jag håller med dig om att prisjämförelsen kommer vi ju alltid ägna oss åt. Men tänk om man gör det på andra plattformar än eran helt enkelt.
Ja, nej, men alltså, det är väldigt intressant att se hur e-handeln funkar i andra länder också. För som du säger så är ju Amazon enormt om du tittar på USA eller Storbritannien för den delen. I Sverige har vi ju liksom inte riktigt haft samma vana med den, alltså en butik för allt. För det är ju lite det som Amazon är. Du kan hitta allt och då blir det ju produktjämförelse och prisjämförelse, och det är det som har tagit mark när man blickar liksom västerut. Men vi har ju en lite annan tradition ändå i Sverige. Vår e-handel är ju uppbyggd på ett annorlunda sätt, och även om Amazon nu har tagit marknadsandelar i Sverige också, så är det ju inte samma dominans som vi ser om man tittar på USA och Storbritannien. Men det är ju väldigt spännande att följa utvecklingen, och jag menar, det är ju också om man tänker sökbeteendet. Ja, men Google är ju en självklarhet för mig. Men när man tittar på den yngre generationen, då finns ju liksom studier som visar att nej, de unga, de söker på TikTok. Och för mig som är 35 så är jag så här, hur söker man på TikTok? Liksom, jag vet inte ens hur man gör det nästan. Nej, men du vet, alltså, det är ju såna, det är jätteintressant att se var i den liksom digitala miljön som vi handlar, söker, tar till oss information. Och det enda vi kan veta är ju egentligen att det kommer ju förändras på något sätt. Men hur är väl egentligen frågan?
Ja, men man vill ju egentligen veta allt om hur ni affärsutvecklar liksom. Men det behöver du inte berätta. Men du kan väl berätta i alla fall, för du utvecklar en re-commerce-del, alltså ett prisjakt för begagnade varor.
Ja, man ser ju ett så ökat sug efter just det här cirkulära från konsumenterna. Det blir, hållbarhet är ju en väldigt viktig sak för många, och nu är ju frågan liksom hur ska vi som prisjämförelsesajt, men också handeln i övrigt, jobba med den här frågan. Och det finns ju hur många olika sätt som helst. Alltså det är ju dels begagnade varor, vad gör vi med demovaror, returvaror, fossilfri frakt, klimatkompensation, alltså alla de här delarna som på något sätt ingår då i hållbarheten. Så det vi har valt att göra, det är ju att lägga in möjligheten att kunna prisjämföra begagnade varor eller cirkulära varor. För det är faktiskt bredare än bara begagnat. Vi har ju mycket begagnat, rekonditionerat, alltså uppfräschade produkter som är så här nyish liksom. Men vi har ju också typ Demo X till exempel. Så det vi egentligen har börjat med, ja, men inom våran just nu starkaste kategori som planen är såklart, är att expandera ännu mer. Det är ju elektronik, alltså titta på, ja men, surfplattor, mobiler, skärmar, hemelektronik för den delen, köksutrustning. Alltså, hur ser intresset ut att köpa cirkulärt där? Ja, men ganska stort.
Jag kan tänka mig det, precis som vi var inne på tidigare, att du ser en drift mot låg pris. Det måste väl vara samma här?
Ja, så där har du ju dels ett lägre pris att konkurrera med. Men också för de som har hållbarhet som en hjärtefråga, så är det ju såklart en USP att välja något som inte är nyproducerat.
Hur stor tror du att den delen skulle kunna vara liksom i relation till prisjämförelser av nya produkter?
Oj, jag tror den har potential att växa sig stort.
Det finns ju många mobiltelefoner där hemma i garderoben.
Det finns jättemycket. Och man ser ju också det på e-handelsföretagen. Inte för att jag har en siffra på det nu, men jag kan tycka själv att jag liksom ser nya re-commerce-bolag poppa upp titt som tätt. Som både renoverar produkter, men också samlingsplatser, marknadsplatser för begagnat. Så det är bara att växa. Och jag menar, butikerna också, även de som inte har en så här second hand butik, utan även de här stora butikerna har ju ibland en cirkulär avdelning nu för tiden. Alltså man försöker hitta en affärsmodell som rimmar med den här hållbarhetstrenden, där man återförsäljer antingen sina egna produkter eller säljer ut sina demovaror eller vad det kan vara.
Okej, vi kommer ha en re-commerce-del som blir mycket större på prisjakt. Vad ser du mer, om jag tvingar dig att se 5 år in i framtiden? Vilka är de stora skillnaderna i handels-Sverige då jämfört med idag?
Ja, men det finns väl tre stycken sådana stora trender som jag tror kommer fortsätta sätta avtryck på e-handeln. Och den första är ju den vi har diskuterat, och det är hållbarhet. Och där kommer man ju både utveckla sättet som man jobbar med det på, men det kommer ju också bli en fråga om lönsamhet ett sånt point också. Okej, hur får vi verkligen snurr på det här? Var finns marginalerna inom det cirkulära? Så jag tror att det kommer ske en hel del affärsutveckling. Sen så AI. Hur kommer e-handeln nyttja AI på bästa sätt? Alltså, i kundtjänst så är ju det en möjlighet som vissa tar sig an med. Där gäller det ju också att man har verktyg som gör att alltså användarna inte blir irriterade på AI. Utan det måste ju förfinas med tiden också så att det verkligen funkar bra. Så det ska bli väldigt spännande att följa hur det blir. Och sen så alltså social shopping. Alltså sociala medier, det handlas en hel del över sociala medier. Och det kommer troligtvis växa. Hur kommer...
Är det TikTok som har visat vägen där?
Ja, jag tror det. Men och... Instagram har ju varit väldigt stort också.
Men liksom TikTok-generationen skaffar jobb och folk kan börja handla på riktigt.
Då... Ja, och sen så vad blir nästa TikTok då? Ja, där har vi ytterligare en sån faktor X i. Vad kommer hända härnäst som kommer förändra våra shoppingmönster? Ja, så spännande grejer har vi framför oss, men det blir ju en, jag vet inte om jag skulle säga att det är ett race, men jag tror att man gör ju klokt i att se vad man själv kan göra på sitt eget bolag för att hänga med i de megatrenderna som är.
En härlig framtid. Och vad tror du är största skillnaden som ni har gjort på prisjakt?
Ja, alltså... Jag tror att på prisjakt så kommer vi få en ännu mer personligt anpassad tjänst. Alltså med fler så här unika erbjudanden och fler uspar för konsumenten att vara där. Jag tror att vi kommer fortsätta vara en stor trafikgenererare för butikerna. Och jag tror att vi kommer bli ännu duktigare på att ta fram relevanta insikter för butikerna att använda. Men också kunskap till konsumenterna. Så det är ju en av våra liksom viktigaste pelare. Alltså att vara där konsumenten är. Och driva på en utveckling som leder till en så här seriös, blomstrande e-handel.
Isabella Amadi, konsumentexpert på Prisjakt. Fantastiskt stort tack att du var med i Detaljhandelspodden.
Tack så jättemycket Jonas för att jag fick vara med.
Och tack alla ni som lyssnar. Tack Workshop och Next Gen Retail Hub att vi får spela in här. Vi hörs snart igen. Hej då!